Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i sanningspodden. I sanningspodden. Sanningspodden.
Hjärtligt välkomna till sanningspodden, Becky!
Tack snälla, det är en ära att få vara här.
Ja, vad kul att ha det här.
Det är mina favorittjejer och favoritpodd.
Ja,
så jag är så himla lycklig med detta.
Vi är väldigt glada att du är här. Jag tror att det känns som att liksom sanningspoddens lyssnare redan känner dig.
Ja, men det är
underbart. Kristan, Åsa har ju pratat mycket om det, eller vi har pratat mycket om det här i podden. Har det varit rättvist eller?
Ja, men absolut, det tycker jag. Det har ju varit lite liksom mer den här Beckis busiga sida,
ja.
Med livsbejakeriet,
ja.
Och det älskar jag,
ja.
Det kommer vi prata mycket om,
ja.
Men ja, och så idag är jag här för att prata om lite allvarligare saker, men absolut. Jag vill bara säga en sak med boosten där.
Ah.
Det var, jag älskar ju boost-eventen och jag har varit med på det 2 gånger. Och så var det någon gång som du sa, och så gick Becky och satte sig, du vet, med musiken.
Jag
såg att du kommer. Ja, men nu kommer jag tillbaka till detta.
Ja, det är
och det är bara så här, nej men det låter som att jag liksom tyckte det var tråkigt.
Nej.
Jag tycker det var helt underbart.
Ja, du är så söt.
Det är bara
du behöver inte säga, jag tyckte det var ganska kul. Men det var när det kom, jag går och fiskar.
Ja, det var just det, det var just det. Och sen är det att alla som känner mig, man kan tro då, eftersom jag älskar att dansa, att jag är en sån riktig dansgolftjej.
Ja.
Men jag är en bartjej. Eller kanske ännu hellre sitta och dansa på bartjej.
På
så att just när fiskarlåten kom där, då kände jag, nu tar jag en sån boostdrink. För de var också förföriskt goda. Men det vet jag. Jag vet att du vet, Annika. Men jag tänker, de som inte känner oss så väl, de tänkte, vilken partydödare.
Nej.
Underbart. Och som sagt var... Yeah,
och vi kan väl också nämna, för de som du sa, för de som inte känner Beckis, så heter hon ju inte... bara Beckis.
Nej.
Utan även Becky Bus,
nej, jag,
Busan.
Nej. Jag tänkte nämligen att Beckis skulle göra en liten presentation. Om vi skulle fråga så här, kan du presentera dig själv? Vad hade du sagt då?
Oh.
Och vad du heter,
ja,
kanske?
Men precis. Jag heter Rebecca. Och kallas ju för Beckis. Jag är bästis till denna där.
Det är jag.
Vi träffades ju, för jag tänkte efter lite just nu inför podden och så.
Ja.
20 år sedan. Vi har känt
varandra 20 år sedan.
Ja, men kanske.
Och så är vi ändå 25. Drygt.
Ja, men jag menar, hur lyckades vi?
Nej, men det är
ja,
så.
Ja. Måste vara så. Vi träffades ju via träningen. Vi jobbade på samma träningsanläggning.
Mm.
Och man kan väl säga så här att träningen kommer och går. Åsa och
Beckis består. Det där gillar jag.
Ja.
Det tar jag till mig.
Det var bra.
Så bästis med Åsa. Jag är mamma till Estelle och Noelle. Två stycken små flickor som får hjärtat att slå hårdare än någonting annat. Mm. Men också att håret att gråna fortare än fortast.
Men det känns som det inte gör det på dig. Du känns ju alltid lika pigg och sprudlande på riktigt.
Nej, det är sant. Nej, men nu sitter jag så här, ni vet, med ett flin öra till öra.
Ja.
Tack snälla. Ja, vad glad jag blir. Det grånar. Och det grånar ganska fort. Men jag jobbar med lite sån vätesuperoxid där i botten.
Det vet jag inte vad det är. Nej. Jag bara tillägger då.
Ja, jag är sambo med Micke P. Det är också roligt att vi efter så här 11-12 år ihop fortfarande säger Micke P. Ja, och det är ju egentligen för att jag har en till Micke i mitt liv.
Ja,
och det är min pappa.
Ja.
Så vi har pappa Mikael och så har vi Micke P. Så att det är alltså inte Micke Persbrandt eller något annat. Utan det är Micke Pettersson. Och sen så jobbar jag som förlossningsundersköterska.
Ja, sjukt häftigt.
Ett jobb som jag bara älskar. Jag har ju bara jobbat i knappt ett halvår.
Men du är med på förlossningar?
Ja, absolut. I allra högsta grad.
Alltså jag hade velat ha dig på min förlossning. Det hade ju varit fantastiskt.
Ja.
Men det är helt underbart. Det var ju så att undersköterskorna på förlossningen, det var mycket städ och mycket sådana bitar för några år sedan.
Ja.
Men nu har det skett ett sånt workshifting så att vi är egentligen bara med de blivande föräldrarna.
Oh, vad bra.
Och bistår då barnmorska och läkare.
Ja.
Så att hög på livet till vardags. Ja. Det är verkligen så. Och det är ju, jag har ju, det är en brokig bakgrund, jag ska inte gå in på allt det, men det är, jag har utbildat mig inom juridik, hälsa, ledarskap, friskvård då, omvårdnad, men här, nu äntligen, nu känns det verkligen.
Ja, det märks. Ja.
Att det är rätt. Ja.
Men jag tänker, kan man inte gråta på förlossningar eller?
Ja, men du, när man blir jätterörd, gråter ibland.
Ja.
Jag tänker, det får man. Alltså mamman och pappan, när man är där, man delar stunden med dem. Man behåller självklart en, liksom den professionella sidan, men man, visst dras man med.
Ja.
Det är ju allt ifrån eufori och härligaste härligheter till även såklart en del hemskheter.
Ja,
för går det fel så är det fruktansvärt.
Mm.
Men de allra flesta stunderna så går det bra. Mm. Och då är det magiskt.
Mm.
Helt fantastiskt.
Ja, det känns som ni två har hittat era jobb nu då.
Ja, men det känns
40. Nästan.
Ja, verkligen.
Det kan alltid ändras.
Det kan alltid.
Man vet aldrig, men det tycker jag.
Men jag bestämde mig, det har ju varit jättebrokigt. Men när jag födde Estelle, det är ju min äldsta dotter, då visste jag det är barnmorska.
Ja, det
så. För jag tänkte så här, hur ska jag få den här kicken liksom, utan att föda barn hela tiden själv?
Det blir lite jobbigt.
Ja, men så tänkte jag att då det måste ju vara fantastiskt att vara barnmorska.
Ja.
Så det är det som är mitt mål.
Ja.
Så att resan är påbörjad.
Och hur lång är det, 5 år? Den är helt så här, man är läkare.
Nej, man är sjuksköterska först.
Ja.
Så det var ju, det har jag ju pluggat och är nästan klar med den biten.
Ja.
Vi kommer ju återkomma till vad som hände sen. Och sen så jobbar man som syra i 1 år. Och sen så kan man läsa till barnmorska.
Mm.
Och då tror jag det är 2 år till.
Ah, okay.
1,5 eller 2 år till. Okay. Men totalt så blir det väl 4 år någonting sånt.
Mm.
Men det är ju också kanske världens viktigaste och häftigaste jobb.
Verkligen. Ja,
nej men så sammanfatta. Bästis till Åsa, mamma till Noelle och Estelle, sambo till Micke P, undersköterska.
Ja.
Och så livsnjutare måste jag ju säga.
Ja,
det är ju som att vi sitter här nu med kaffe.
Och jag lägger på mig Macron.
Macron.
Skicka några blåbär ska jag ge till henne.
Jag tänkte, hon vill inte ha Macron.
Det får hon tyvärr inte. Men jag måste ju lägga till en grej på Beckys lista.
Ja.
Fashionista.
Ja, oh, gud ja.
Alltså, det kan ju inte säga det.
Nej, men sköna ner. Men jag älskar kläder och mode.
Nej.
Och jag... ja, men jag tycker väl så här att det som... man kan maxa, varför ska man inte maxa det?
Ja, more
kan man ta på sig en tyllkjol till vardags, do it. Kan man dricka ett glas bubbel eller 2, Annika?
Ja, high five på den!
Snabb!
Nej, så att det gillar jag.
Men även vill jag tillägga, för när jag träffar Beckis...
Alltså nu kommer hon med alla till.
Ja, vad är det här?
Nej, men jag har alltid med min pappa, ända sedan, jag minns inte. Så att på lördagarna så åker man till ICA Maxi, Måndagsvägen. Och så handlar man liksom, och ja, det har varit mysigt. Och sen, några gånger per år så åker man till Ullared.
Mm.
Och så får man så här, alltså, men, du får handla på 300 kronor. Mm. Eller du får handla för, alltså, fick man.
Gjorde du det med din pappa?
Ja, ja, hela familjen. Nu ska alla få blåbär här. Och jag var görnöjd med det. Men det som är roligt med Beckys sån här fashionista tarm, höll jag på att säga, liksom nerv, lite fingertoppskänsla, är att hon gillar ju stilar. Så det finns ingen snobbista inom det, utan hon kommer in där på gymmet när jag stod där i receptionen, för jag var receptionist, hon var koordinator, och så hon bara: Eriksson, schyssta jeans liksom, lite baggy style idag. Och så går hon förbi. Och då tänker jag, men gud, de här köpte jag på herravdelningen på Ullared. Hon bryr sig inte. Och så säger jag kanske det: de är från Ullared, lite nervös. För att hon går ju med sina, hon hade ju liksom ögonskuggor som var Gucci. Jag fattar ju,
sluta.
Det är ändå sant. Men, och då så säger hon bara: grymma. Så tänkte jag,
wow. Men det är, om man får klämma in en sån litet liksom stiltips om vem jag som ger dem, men nu när vi pratar mode, just blanda hejvilt. Gå på detta att du tar liksom den där lilla lyxiga kjolen ihop med älsklingstishan till ett par
smyckers.
Finns ingenting med vad ska vara för märken och sånt tjafs, utan du tar det du gillar och så sätter du upp det till din unika stil. Jag kör aldrig på vad som är modernt. Ibland har man ju tur och liksom så pricka in det, men jag går på vad gillar jag, hur kan jag kombinera det billigt, dyrt, gammalt, nytt.
Det är roligt.
Så känner jag ju inte med champagne.
Nej, det håller ju med dig.
Jag tänkte på det med bubblar. För att Becky skrattade så mycket åt mig när det var Åsas baby shower. Då ville jag, hade fått upp det och köpa rosa bubbel. Och jag bara ville så här, nästan ursäkta mig för att bubblet var lite sött. För det var liksom ingen
riktig. Och då kan man ändå säga, jag var ju jättenöjd. Som inte är en konnässör liksom.
Nej, men du drack inte.
Gjorde jag smaka kanske?
Jaha, gjorde du det?
Eller så fick jag ett eget som också var sött.
Ja, det var också gott i alla fall. Alkoholfritt.
Nej, men det var helt underbart. För Annika var verkligen hela tiden så.
Och inte tillräckligt kall heller.
Nej, kylan var ett problem. Kan vi gå liksom in till grannen innan och kyla det? Kommer det hinna bli kallt medan vi smyger över? Nej, men det var underbart. Jag gillar det. Det har ju också med maxalivet att göra. Alltså det man gör, det gör man ordentligt. Och det gör man. Så är det.
Köper man champagne, då köper man ordentligt.
Eller hur? Och sen kommer vi också till den att det är liksom detaljerna som gör det. Det där lilla. Och så absolut också en viktig grej att man lägger ner det lilla extra. Det är fint. Men bubbel, får jag flika in en sak? Jag vet att vi ska komma tillbaka och komma in på allting. Men bubbel, jag var ju på champagneprovning i helgen.
Och
är på champagnebaren.
Just det.
Fantastiskt mysigt. Har du varit på provningen? Men då kommer du veta detta. Men då får vi fråga Åsa. För det här visste inte jag, Åsa. Och det är ju helt fantastiskt. Vet du hur många bubblor, nu kan du ha läst på min lista. Jag har lagt ett inlägg om det här. Men vi kan slänga ut det till nu lyssnarna. Så nu kan ni tänka någon sekund innan vi säger i kör då. Hur många bubblor det finns i en precis nyöppnad flaska champagne?
Oj.
Och då satt vi på champagneprovningen så här. Då var det någon som, för övrigt min lilla Noelle då, hon bara: 2000.
Ja.
Nej, hon var inte med på den.
Nej, jag tänkte, jag bara, var hon med där?
När vi pratade om det hemma. Hon trodde 2000. Jag tror att jag gissade på x antal 100 000. Där börjar man ju tycka, det är mycket bubblor. Men tänk nu, ni här som lyssnar på,
på det här. Vi bygger upp stämningen här.
Bubblet och babblet. Vet du, Annika, kommer ihåg?
Nej, jag gör inte det.
Men då får vi också detta.
Ja, men jag läste ju på din lista. 49 miljoner.
49 miljoner.
Men nu kan han sa det, undrar om det var samma champagneprova. Jag tänker att det måste man ju komma till ihåg.
Hur vet de detta?
Ja,
och det frågade också vi. För jag kan säga så här: Åsa Eriksson Berggren, hon vill alltid veta saker. Vi hade med oss då den blivande bruden Brile. Hon vill veta saker.
Jag dör.
Det var så det var inte bara vårat sällskap, det var tre sällskap.
Jag vet, det brukar ju vara det.
Så det liksom, varje minut. Vadå? Vad vill de det på? Och det här med bubblorna kommer ju upp då. Hur vet vi det? Det mäter de under någon sorts tryckmätningshistoria. Så de har fått fram detta då. Men 49 miljoner bubblor. Förstår du hur många då, om man drar en flaska eller två, man får
det. Mycket bubblor, mycket gaser. Det blir i magen, precis.
Men
jag tänkte, jag tog med, alltså, antingen har jag missat det, eller så har de inte sagt det, tänker jag.
Ja, eller så var du lite drag.
Ja, nej. Inte då, man var ju väldigt städad där. Men det här med när det är en bra champagne och när det bara är en sträng i mitten. Mm. Pratar ni om det?
Nej.
Nej. Vet ni vad det heter?
Nej.
Det ska ni kolla på nästa gång.
Singelsträng.
Necklace heter det.
Åh, oh, det är en halsband.
Så, så kan du säga det så här. Ja, det här är en necklace. Och det är det ofta lite bättre champagne-sorter. För annars så bubblar det hela glaset. Mm. Men då är det som en i mitten. Så här.
Vad roligt. Ja, jag blir lite sugen på att hälla upp någon.
Ja, och se om det är bra. Nej, men bra och bra. Men alltså, det är lite finare champagne ofta. Apropå det så måste jag berätta det här. Och jag vet inte, jag är inte lika bra som Åsa att berätta i bilder alltid. Men nu sitter ju ni här framför mig.
Ja.
Nej, men du, men Mikael är ju inte en champagnekonnässör.
Nej.
Nej, och det är inte jag heller, men kanske lite mer än honom.
Ja, så kan det vara.
Och jag berättade ju det att vi inte hade ätit middag innan, det var ingen bra grej.
Just det,
ja. Men och att det satt ett annat sällskap där framför också. Och då när man skulle liksom lukta på champagne så sa i alla fall det som vi hade. Mm. Att man dels gärna fick ta det långt ifrån och lite närmre och sådär. Liksom så man skulle blanda lite så fick man in doften bäst. Och sen skulle man även liksom gå från ena näsborren till andra så här liksom.
Oj, vad avancerat. Ja, vi hade mer. Vi hade faktiskt bara jätteparentes, men var inte rädda att få ner näsan ordentligt.
Okej,
vi skulle ner med nosen där, ja visst.
Men det är, eller alla det båda säger funger, men då sitter du igen mitt emot och då är det roligaste är ju kanske att Mikael inte dricker så mycket champagne annars.
Nej.
Men då gör han så här att han tar glaset vet du, med näsan så här över till ena. Sen tar han glaset i ena mungipan och bara
nej.
Så här, fast han gjorde inte det på ett skämt utan han bara det var så här, man skulle göra. Så sitter en kvinna mitt emot honom och hon bara glo på honom. Där var håller han på honom. Och tänkte han liksom också så här.
Men han hon trodde det.
Nej, men det blev bara fel. Typ att hon tänkte så här. Man kanske ska göra så. Men nej, han bara. Så lite.
Ja. Han, den unge snygga killen, gör så. Bäst jag gör det också. Jag har inte fattat.
Men det var mycket med teknik. Man skulle ta en lite för stor klunk. För ofta liksom håller man i glaset och kanske små sippar. Mm. För det är det man är van vid.
Är det
här
sant?
Ska man ta liksom en ganska så rejäl klunk. Ah. Gurgla.
Ah, gurgla också. Det är lite jobbigt.
Runt i munnen. Mm. Och så känna smakerna.
Okay.
Och där hade Bril också en mycket full fråga om just det här. Hur vet man att det är citrus? Ja. Hur vet man att det är röda bär? Vem säger att det är ett rött bär för mig? Smakar som ett rött bär för dig. Så man kan säga att det är ju en sån nästan existentiell fråga. Ja, ja. Liksom, vem har bestämt
att rött är rött?
Nej, men jag tror att han tyckte att vi var väldigt härliga.
Ja, okej. Men det var ju bra.
Nej, men just kanske
hur såg han ut?
Lång. Med lite långt hår, lockigt.
Du är alltid så utstånd
ja, jag verkligen. Nej, nej.
Jag minns var inte han. Det kan vara det var inte Albin. Han. Inte helt
nej, det var inte han då. Det var ensam.
Så, nej, men jag kanske ska säga det nu när vi pratar om bubbel och så med min röst. Vi pratar om detta att det är lite kraxigt och jag hoppas ni är överseende med detta. Jag är lite hes i naturen och sen så har jag kryddat det med lite bubbel och lite pollen.
Ja,
ah.
Men gud, och gud, nu kom vi in på champagne här. Det var ju väldigt
det är lätt hänt.
Kanske.
Typiskt mig.
Men det kan det vara så? Nu kommer jag lite djupare. Kan det vara så att det är lite obehagligt att prata om detta också? Så det är skönt när liksom, det är, oj nu ska jag bara flika in och nu ska jag känner själv så, det här vill jag egentligen inte prata om, men jag vill ju det, för det är viktigt, och det är sanningspodden, och vi har ju bett Beckis komma hit, för vi har många som, dels som lyssnar då, men som dels följer dig, men som också tyckte det var intressant, och kanske om du kunde komma hit och du vet, berätta, men jag vet inte riktigt, var ska vi börja?
Ja, men vad började
vi överhuvudtaget och berätta nu vad det är som vi pratar om nu, för det kanske är några som inte vet, eller hur? Det är ju att Noelle, min minsting, har haft cancer och sedan en månad tillbaka är färdigbehandlad. Så då sa vi att, eller jag fick frågan ifrån er och kom hit och berätta hur det är. Det gör jag så gärna, men det är klart det blir ju, nu blir det lite så tvära kast ifrån champagne och fnitter till detta. Men jag kan nästan sammanfatta att det är det som faktiskt är, som har varit livet under senaste året, men också nu efter. Att det är glatt och härligt inemellan, för så är det. Och sen så är det tungt såklart inemellan, och under senaste åren har det ju varit mycket av det. Nu är det att gilla Nandis. Det är också med. Ja. Så att hon behöver ha lite space här.
Hon är lite gnällig för att få in nu.
Får jag kolla på babblarna?
Om du vill.
Ja, men jag tänkte så här, vi tar det från början. Ja. För det här är ju en situation som ingen som upplevt det kan sätta sig in i på riktigt.
Nej.
Men jag tänker att vi tar det lite från början. Man ska vara lite pedagogisk här.
Det är nog bra.
Hur så hela, liksom, ja men livet förändrades.
Ja, och hur vill du märka hur du upptäckte det? Okej, precis. Absolut. Och jag kan berätta och så lova att ni ja, men lägger in små inlägg och följer upp med frågor.
Så klart.
Och bara och,
ja, det gör vi.
Men det började den 6 oktober 2015. Och då kan man tänka sig, kommer man ihåg datum och så? Man kommer ihåg, precis. Mm. Då hade jag varit, för jag har ju då pluggat till sjuksköterska. Och jag hade varit på praktik i Kungälv. Och ni vet, haft en sån mastodontdag. Och bara längtade hem. Och kommer hem. Och Noelle är superpigg. Och hon springer omkring. Det var en sån sen sommardag ju. Ja. Så hon sprang omkring i trosor och skrattade. Och mamma var där och passade. Och så sa mamma att det är så konstigt. För i ljumsken sa hon, men det är som en stor knöl. Va? Tänkte jag, var konstigt. Så kände jag, och då hade hon ju en stor lymfkörtel i ena ljumsken.
Och de har man naturligt? Det var
ja, och lymfkörtlar, ni vet, som, de sitter ju lite överallt. Men särskilt kan man ju känna dem i ljumskar och liksom bakom örat och lite på halsen och lite så. Mm. Så jag tänkte att, men näsan rann lite. Ja, men hon är lite förkyld. Hon har någon virusinfektion. Men så kände jag på den, och det är klart, den var ju bra stor. Den var ju nästan
hur stor var den?
Ja, men som en sån makron, alltså som en större den gamla femkronan. Mm. Lite större till och med. Men ni vet, när man kommer hem och man, jag menar, man tror ju inte att det är någonting. Så man bara, nej, vi ska nog se om den går ner.
Ja, och hon är ju glad liksom. Ja, man ser om det blir värre.
Ja, men precis. Man kanske får gå till vårdcentralen.
Ja.
Men så sa mamma då, min kloka mamma, jag får ju bara lägga in att hon har varit klippan i livet. Alltid, men liksom i synnerhet senaste åren. Men då sa hon, nej, men åk upp och kolla. Och jag var fortfarande så här, akuten, ska man åka till akuten med en lymfkörtel? Men vi åkte dit. Och då, jag liksom nästan ursäktade mig lite när vi gick in. Så.
Ja.
Men sen så blev det läkare efter läkare efter läkare. Och även sen undersökning efter undersökning. Så inom loppet av en vecka där, så hade vi gått ifrån, alltså, världens friskaste unge till att ha fått diagnosen då ALL, det är ju akut lymfatisk leukemi.
Mm.
Så att det, men det är fortfarande nästan, när jag pratar om det, som att det är lite overkligt.
Mm.
För många barn, ja, men man kan se det, man misstänker inte cancer i första hand ändå, men de kanske är trötta, leka, har blåmärken. Mm. Och så, ja, man märker att de blir sänkta. Men här har vi alltså piggast ungen i
världen. Du hade inte märkt någonting?
Ingenting, förutom den här lymfkörteln.
Ja.
Och då var det liksom, oj.
Här ramlar micken. Ja,
så. Nej, så att det är klart att det var ju, man kan ju aldrig någonsin föreställa sig en sån här sak. Men det kom också oerhört som en blixt. Det var faktiskt som att mattan, ni vet, bara drogs undan. Ja. Det var det.
Det går inte, det
nej, men man kan nästan inte sätta ord på det.
Nej.
För jag kan, man kan ju säga så här, det måste varit hemskt, jag kan tänka mig. Ja. Och samtidigt, nej, jag har ju inte en sus. Jag fattar ingenting hur den känslan måste vara. Vad händer nu? Det är ju mardröm när vaknar jag.
Men du, för jag vet, jag läste något inlägg. Man har ju följt, och ibland så, ja, man har ju börjat gråta på flera saker och så. Men jag kommer ihåg att du skrev en gång det här med någonting med, hon hade svettningar på natten.
Just det.
Att
det var då,
det var inte att hon hade kissat ner sig eller liksom.
Du, jag ska berätta.
Var det sånt som var innan eller var det, ja.
Ja, men exakt, det här var när jag förstod. För att under hela den här veckan som jag beskrev nu, så gjorde man ju då massa blodprov, ultraljud, röntgenundersökning. Och vi opererade ju ut den här lymfkörteln för analys. Mm. Och det gjorde vi på fredagen den veckan. Vi åkte ju in på tisdagen. Mm. Och på fredagen så opererade vi ut den. Och sen så var det ju den här madrumshelgen då, med väntan på att analysen skulle bli klar. Det var den värsta liksom helgen i vårt liv då. Men då låg jag bredvid henne och hon hade somnat. Och det är klart, under den här veckan, då hade ju cancer hade inte nämnts, men jag menar, där börjar ju liksom tankarna spida iväg.
Och du var ju vårdutbildad, så att...
Nej, men visst, absolut. Men vi hade liksom ändå inte känt att, men det är det. Så. Men då låg jag och läste om det var på Barncancerfondens sida eller någonting, och då stod det att det är vanligt med nattliga svettningar.
Ah.
Och då var det så här att för några veckor tidigare så hade Noelle vaknat några gånger och var liksom helt blöt i sängen. Och hon var ju bara precis 4. Ah. Så jag tänkte så här, men gud, har hon kissat på sig?
Hela hon liksom?
Ja, men hela hon, hela bädden. Och samtidigt så vet jag luktade, och det luktar ju ingenting. Och jag förstod inte detta, för hon har liksom aldrig... Ja, men kissat i sängen och så jag tänkte, vad som har hänt nu?
Mm.
Jag fick inte ihop det.
Nej.
Men jag tänkte, det är ju lite varmt ute. Så, men jag fick inte ihop det. Men då när jag läste bland symptomen, nattliga svettningar. Men det kan jag fortfarande liksom så här... Ja, men ni vet att blodet blev liksom helt kallt.
Mm.
Allt var som att jag slutade att andas, hjärtat slutade slå. För nej, men då visste jag. Mm. Då visste jag det.
Innan vi hade fått
beskedet.
Mm. Mm.
Och det är ju sånt där som jag egentligen aldrig... Jag menar, hoppet är ju det sista som lämnar den. Men jag visste.
Mm.
Och jag gick ner till Micke och så sa jag att hon har cancer. Jag vet att hon har det. Men då blev han jätteledsen och jättearg. För han sa att, hur kan du säga så? När inte ens läkarna vet, så kan du inte veta.
Nej.
Men jag visste det då.
Mm.
Så sen blev det liksom bara det bekräftat när vi kom tisdagen dagen efter. Och skulle få beskedet, så... Ja, men då var det en hel stab som mötte oss.
Ja.
Och det är klart, skulle vi fått ett fint besked, då hade det varit en person.
Precis.
Och nu var de liksom 6-7.
Nej.
Så då förstod Micke, och då såg jag på honom och vet att då försvann liksom hoppet. Så.
Ja, jag ryser.
Det är hemskt, fruktansvärt. Och då sen är det inte så galet, för då går det pang, pang, pang. Vi fick inte ens åka hem däremellan.
Nej.
Utan direkt upp på barncanceravdelningen. Hon skulle få en CVK, det är ju en infart för att man ska kunna ta mycket prover och ge cytostatika intravenöst.
En infart i hjärtat, va?
Ja, men det är ju liksom, den utmynnar ju i ett utav hjärtats kärl, eller i de största liksom blodådrorna, där mynningen är. Så att jag menar, det är ju bara så här, en sån operation, det hade jag ju sett på riktigt gamla människor, riktigt sjuka, när jag gjorde min praktik i Kungälv.
Mm.
Och liksom CVK, det sköter man inte hur som helst. Det är speciella liksom rutiner kring det. Och då ska hon helt plötsligt få en sån inopererad. Det ska gå liksom pang, pang, pang. Hon ska liksom då deskutanskrubbas in med den upp. Alltså, allt gick väldigt, väldigt fort. Vilket det måste göra, för att de där dagarna är ju såklart jätteviktiga i början. Mm. Att man börjar behandla då.
Då var hon 4 år.
Då, ja, precis, hon fyllde i september, så hon hade precis fyllt 4.
Ja. Ja. Men man kan inte fråga vad hon sa.
Nej.
Men vad förstod hon då liksom? Vet du det?
Nej, men jag vet så här mycket, och det tycker jag ändå är fint, för det undrar man ju, för vi kommer säkert tillbaka lite sen mer vad som hände, men det blev ju nu då en sån här lång behandling på 2,5 år.
Mm.
Och när vi har pratat om det i efterhand så... Nej, men hon pratar inte så mycket om liksom sjukhus, sövningar, blodprover, utan hon pratar mer om att vi var mycket tillsammans, mormor var mycket med, vi har pysslat, kommer du ihåg när vi gjorde det, kommer du ihåg när clownerna kom, det var ju en trollkarl där, alltså barn är, de är grymma.
Gud,
så att jag menar, jag glömmer aldrig en gång när hon hade opererats. Hon har ju också fått cellgift i ryggraden, och man har tagit prov på liksom ryggmärgsvätskan och sånt. Så hon hade varit på operation, och hon hade förlorat blod, och hon hade fått blodtransfusion, och hon hade fått hög dos cytostatika. Alltså alla som jag någonsin liksom, man ens kan föreställa sig, hade legat i fosterställning och varit knappt kontaktbara. Där sitter den där lilla ungen i sängen och liksom ler och undrar om det ska, ja, men ni vet, pyssla med något eller så. Att Noelle, hon har varit och är liksom ett sån, ja, men fantastisk förebild.
Mm.
Och många av de barnen som jag träffat där uppe, så att även om man alltid vill tro att ens barn är unika, så, och det är hon ju på alla sätt och vis, men alla de här små fighters arna som man har träffat, det var, lever i stunden.
Ja.
Jo, det är svinjobbigt att få sprutor. Det är jättejobbigt när man liksom inte har någon energi för man har blodbrist. Det gör ont i ärr, och självklart i stunden är det överjävligt. Men nästa stund, när Åsa kommer och hälsa på, eller när morfar kommer med liksom fika eller så, då älskar hon det.
Ja.
För det var ju min grej sådär, att tänk om hon får sina första minnen. Ja. Att de är hemska.
Ja.
Men jag tror inte det.
Nej.
Nej.
Och jag tänkte, hon är sin mammas dotter. Mm. Ja, men verkligen.
Hon är en liten pigelina. Nej men det som hände då, det var ju att vi blev ju fast där och bodde på sjukhuset i kanske 3 veckor först. Så man fick se att behandlingen började, att den tog och att hon klarade behandlingen.
Mm.
För det som är ju att det är ju en jättetuff behandling, och särskilt i början. Det gick så väl som det kunde gå.
Mm. Jag vill flika in i frågan.
Får flika in hur mycket du vill.
Säg om det behövs.
Och sen sitter lite på golvet här med nallen.
Men jag undrar, jag kan ju ibland ha svårt att sova på nätterna i allmänhet. För jag är en orolig själv. Jag oroar mig för allt.
Mm.
Kunde du ens sova? Eller går man in i ett tillstånd där man inte sover?
Första tiden, då behöver man inte sova. Man behöver inte äta. Alltså alla naturliga saker försvinner, för då är man i någon sån överlevnadsmood.
Ja.
Så första tiden på sjukhuset, jag kunde slumra någon timme och så var de inne och gjorde något med henne. Och så kanske man somnade någon halvtimme och sen var det något annat. Sen kom en ångestattack. Så varade den liksom i x antal timmar. Så att i början då är det så här, då ska man bara överleva. Då är det så mycket adrenalin på slag. Så att man sover inte och man äter inte. Och det, så är det i början. Men sen är det det där sjuka då, att det blir någon sorts till slut vardag.
Mm.
Och då börjar man igen och sova och äta. Och liksom, först överleva, se att behandlingen ändå tar. Och sen så kommer man till det att man ska faktiskt... det är som att tiden står på vänt, brukar jag säga. Men samtidigt så kan ju inte tiden stå på vänt.
Nej.
För den fortgår ju.
Mm.
Så man måste liksom hitta ett sätt att leva trots att den är pausad.
Ja, precis. För om man säger så, du sa ju att du förstod egentligen innan då. Mm. När du läste om det här med svettningarna och sådär.
Mm.
Men när kunde du förstå det på riktigt?
Alltså verkligen få ta det till mig.
Ja.
För man hamnar ju då i en sån förnekelsefas. Jag ska inte säga man, för det är ju bara jag. Men jag säger vad jag och säkert en del gör också. Då när de sa att hon har cancer, så var ju nästa fråga då: men vadå, hur länge då?
Mm.
Och då tänkte jag så här: okej, det kanske kommer att ha det jättejobbigt nu i, vad kan det vara, några månader, ett halvår.
Mm.
Oh.
Och då kom ju nästa käftsmäll, och det var ju då svaret: 2,5 år i behandlingen.
Ah.
Och då vet jag att jag sa så här. Jaha, alltså jag nästan småskrattade lite. Oh, fy vad hemskt det. Det kanske det tar för vissa, men det gör det nog inte här.
Nej.
Och de bara: Rebecka, alltså behandlingen är 2,5 år.
Ja.
Det kommer ta 2,5 år.
Mm.
Och då vet jag att jag bara... Det var så många sådana saker. Noelle såg en bild på en flicka liksom med kalt huvud och sånt.
Mm.
Och då vet jag att jag inom mig tänkte så här: stackars det barnet.
Ja.
Det kommer ju inte Noelle få.
Nej,
ni vet, det var som att jag fattade att hon hade cancer. Men jag tyckte fortfarande, jag trodde att ungefär att... Ja, men alla tappar väl inte håret. Och sond, hon kommer väl kunna äta. Och som sagt, var 2,5 år. För oss tar det nog bara ett halvår.
Ja, ja.
Så jag var lite i en sån fas.
Ja.
Men sen så... Allt det där, ni vet... men det mognar väl, eller kommer successivt. När vi hade varit igång sen några veckor, så tror jag att det hade sjunkit in.
Mm.
Och jag hade förstått. Det är också det här, det samlar ju på ett sånt supersnöre som ni har sett.
Mm.
Det är ju alltså att man får små pärlor för varje del i behandlingen.
Mm.
Och då vet jag att vi såg också en bild på det där pärlansbandet.
Mm.
Och då fångade liksom en sjuksköterska upp Noelle sån här undrande blick när hon såg det här halsbandet, och så sa hon att: men du kommer också få ett sånt. Och inombords, jag var så arg.
Ja.
Jag tänkte så här: hur fan, ursäkta mig, kan man säga så? Hon ska inte ha något jävla halsband.
Nej.
Och sen så visade det sig att det här halsbandet med, alltså att man får den här fina pärlan för varje del i behandlingen, det har ju varit jättebra.
Ja.
Hon har haft med det på skolan och berättat här sov jag, och här fick jag snurrmedicin, och här fick jag cytostatika, här fick jag blod.
Ja.
Det är fantastiskt.
Och man får ju tidsman. Men jag kan tänka mig att hon kan få en tidsuppfattning.
Precis, att det här vi har hållit på.
Ja,
och liksom i början gjorde jag det.
Ja.
Och i början var det massa olika pärlor.
Ja.
Och nu mot slutet var det bara inom situationstecken cytostatika i tablett. Alltså att hon också såg att det blev liksom bättre och färre olika moment. Och, men just när den sjuksyran sa det så tänkte jag så här, hur kan du stå och säga något sånt elakt? Och det var egentligen inget elakt, nej. Det var ju bara snällt. Men nej, så jag, ja, men det mognade nog fram några veckor efter när det värsta eller värsta ska jag säga, men det chocken hade lagt sig. Och jag minns när jag ringde Åsa och jag ringde förskolan och berätta. Det var egentligen de två, för ja, mamma var ju med och pappa var ju med och så. Men du vet, jag var så här.
Nej, men
jag vet inte ens om du minns.
Jo, jag minns precis. Jag stod i sovrummet uppe vid balkongen. Och jag minns att jag blev nästan arg på mig själv. Jag blev så chockad. Så att jag sa, Beckis, det här, jag vet inte vad jag sa, men jag sa, det här händer nog inte. Eller jag sa, först sa jag något dumt.
Eller det här blir nog bra.
Ja,
eller
och så bara, det här, vården är bra. Och så var jag så här, hur kan du ta emot en sån här vidrig nyhet och inte liksom bryta ihop eller gråta eller skrika? Hur kan du stå här och ha mage att bara liksom prata och säga, det här blir bra och du kommer, oj, och liksom, jag var jätteupprörd på, ja men lite grann som man pratar om, hur ska man reagera egentligen? Men jag bara minns att det blev iskallt liksom när hon sa det, för först jag hade lust att säga att hon hade ju fel. Jag älskar dig
och
så.
Nej, det stämmer inte, men nej.
Denna gången har du liksom nej, helt, hon har kan
nej.
Det visste jag. Jag ville nog bara inte ha det samtidigt. Det tänker inte jag. Nej. Ring någon annan. Mm. Alltså inte så, det är klart att ringa mig, men jag ville, det där är fel.
Men det är också, det är ju, du fick ju också ett chockbesked. Jag menar, jag har tänkt på det så många gånger, att vara anhörig, det är så svårt. Jag har ju också varit vid sidan om, inte nu med Noelle självklart, men i andra situationer. Och jag säger samma saker och gör samma saker trots liksom till och med nu vetskap, för att det är så svårt. Man vill ju bara säga till exempel då, ring mig när som helst, jag gör vad som helst.
Men
det är det, ja, men det är det att den som är drabbad orkar inte ringa.
Nej.
Så att det är liksom sådär, men man kan egentligen aldrig göra fel. Vi kan prata om det sen med anhöriga och så, men alltså man kan bara visa kärlek, för hur man än gör så är det svårt att göra rätt. För det första, så det enda som att göra rätt är ju att man vill ta bort den andra personens smärta, och det går inte.
Nej.
Och sen det där med att jag gör vad som helst, be mig, den som är drabbad orkar inte be.
Nej.
Och då tänker man, då kanske man bara ska göra.
Ja,
men det är inte, för så tänkte du.
Ja.
Men det är inte alltid den person, för jag vet Åsa som, jag kan komma, vi kan lämna liksom matlådor.
Precis, vi hade en grupp så vi bara, nu beställer vi bara. Vi beställer städ en gång i veckan. Och så beställer vi mat som kommer. Och sen Beckis bara, nej,
för då var det bara så att jag väl var hemma, då ville jag liksom inte egentligen träffa någon eller prata med någon och få dit någon städa. Nej. Alltså du vet, det är inte svårt, det är inte lätt.
Nej, det är inte. Men jag tänker, hur liksom, gud, jag sitter här och har typ 1000 frågor. Men om man ska ta det lite från början, hur såg liksom, om man säger första sjukdomsförloppet ut då, och vad är ert liv då liksom, hur det blev.
Noelle var ju aldrig egentligen sjuk i cancer ju, för att hon hann ju inte bli det.
Nej.
För vi upptäckte ju det, hon hade ju cancer, men vi hann aldrig se det här som vi pratade om, att hon blev livlös och hade blåmärken och det, utan det som gjorde henne sjuk sen, det var ju cellgifterna. Och så är det ju, att man måste ju ge de här medicinerna för att få bort det. Men de är ju hemska såklart i sig. Så att, nej men hon klarade dem då under omständigheterna bra. Så att alltså, och med det menar jag att vi kan fortsätta att ge dem. Att inte liksom kroppen blir helt utslagen.
Och hur går det till?
I början så ger man dem intravenöst. Så då får hon det, den här CVK:n. Och sen så finns det också sprutform. Hon fick ju mycket sprutor i... jag vet egentligen inte om det var cellgift eller ett läkemedel som liksom var kompis med cellgift, men i alla fall starka mediciner. Och då fick hon en hög dos, om det var tredje vecka i början, som sen glesades ut. Och när man får den hög dosen så är man på sjukhus 3-5 dagar, och det kan vara längre också. Och den är ju liksom en sån dödlig dos utav medicin, så efter x antal timmar med den så ger man en antidot för att dra ner nivåerna i kroppen.
Ja, okay.
Så det är ju sådär, ni vet när ja, men verkligen är gift, dödande gift tickar in i ens lilla flicka. Men sen vet man ju att det är det som räddar. Så att, nej men, och ja, hon...
Det men berätta om det här. När den, du får upprepa om det inte hörs, men när den dosen kommer in så ska skölja bort. Är det inte så att dag som natt så måste du väcka henne och kissa?
Jo, då är det det att den här, det är en hög dos av metrotrexat som är en jättestark cytostatika. Och varför man är på sjukhus då, dels ska man ju ge den här antidoten sen som tar bort effekten av medicinen efter x antal timmar. Och sen så är den ju så stark som man måste ha övervakning. Och sen är det också att sen ska man skölja med stora mängder vätskedropp för att det ska liksom rinna igenom kroppen och man ska kissa ut det. Och då ska man kissa ut medicinen. Och så ska man kissa ut elackingar som vi sa, alltså cancerceller. Så vi sa att vi kissar både ut guldmedicinen som vi kallar det. För kisset blir ju alldeles mörkgult. Och så kissar vi ut då fulingarna, cancercellerna. Det var en ganska bra bild för kristen här. Men då måste man hela tiden mäta urinmängden. Och så tar man också pH på urinen för att se att inte kroppen tar för mycket skada. Och det gjorde man ju dygnet runt då.
Så du fick man väcka mitt i natten?
Så fort hon har somnat till, åh älskling, nu måste du upp och kissa. För Noelle var ju så ändå stor som inte hade blöjor. Annars kanske man kan liksom byta blöjorna när du fortfarande sover. Så Nelson och jag var ju verkligen så fort man hade somnat till, ja då ska man upp och kissa igen. Så att det var ju liksom period på sjukhuset där som är helt galen. Nej, men, så att men sen trappas det liksom ut med de intravenösa behandlingarna. Det är ju när man får det direkt i blodomloppet. Och sen, man kan väl säga att första året var liksom intensivt. Och vi hade då behandlingar på sjukhus. Och så sen då, de senaste 1,5 åren, då har det varit cytostatika i tablettform. Så det, då ger man det varje dag hemma. Hon har ju haft den här sonden. Hon har fått både perioden hon inte har ätit, hon har fått näring via sonden. Och sen så har hon fått alla mediciner via den. Så då har jag gett det på morgonkväll.
Men hur mycket bodde ni på sjuk? Alltså, det var ju perioder då?
Ja, i perioder. Första tiden då, det var de första 3 veckorna. Då bodde vi där för att komma in i allt. Och se hur mår hon, kan hon ta till sig mediciner, blir liksom cancersjukdomen värre eller blir liksom cytostatikan för tuff för henne. En sån, ni vet, hemsk period. Men sen var det vid högdostillfällena. Och sen så tog man ju prover kontinuerligt. Och sen så på slutet då så har man varit där ja, men någon gång i veckan för sen varannan vecka för att ta blodstatus. För det är ju det att cytostatikan ja, men dödar ju cancerceller men också friska celler.
Så då med, det är då man tappar hår.
Ja men exakt. Så håret tappar man, slemhinnor blir sköra. En del får jättemycket munsår och sår liksom i hela svalg och mag- och tarmkanal. Det har gått ganska bra för Noelle med det. Huden blir väldigt skör. Hon tappar till exempel huden på fingertoppar och på tårna för att det liksom frasar sönder. Aptiten går ner. Men blodbrist då, för det är, blodkropparna blir färre och då får man ju då blir man ju blodfattig så att säga. Man får sämre immunförsvar för försvararna, de vita blodkropparna går ju ner. Man blöder mer, för det är ju också blodkroppar, trombocyterna ni vet, som lever av blodet. Så man kan säga att hela kroppen blir liksom nedsatt. Det är väl det som cytostatika gör. Ja, och även i grunden själva cancern, för hon har ju den då i sin benmärg. Och i benmärgen, där bildas ju blodet. Och det är klart, finns det cancerceller då istället för blodceller så blir det ju färre av dem, helt enkelt.
Så hur vet man? Jag tänker så här, behandlingen är 2,5 år liksom, men hur många behandlingar lyckas? Så är det sånt man tänker på innan, eller... Eller läser man om sånt innan kanske?
Vet ni, det är en sån grej som jag har haft jättesvårt med. Det är det här med att jag, det är ju i tröst. Men då säger ju folk då, det vet du Åsa, det här med att ja, men prognosen är ju så god. Och då är det här beror ju verkligen på vad vi jämför med. För då är det att Ja, utav Noels form. Jag tror det är 86% som överlever. Mm. Så att om man räknar snällt så överlever ju 9 av 10.
Mm.
Men då blir man så här, ja. Det innebär fortfarande att 1 av 10 dör.
Mm.
Och om vi tänker en vanlig skolklass, 30 personer, då dör 3 av dem.
Ja.
Så jag vet att jag blir så fruktansvärt provocerad när, för när man får den komplimangen, när man får den trösten, ja. Att prognosen är ju god,
ja.
det blir ingen tröst för mig, för jag tänker så här, tänk om man skulle säga till någon annan att 3 i den här skolklassen,
ja,
kommer inte klara sig.
Nej.
Det är ju helt galet.
Mm.
Men sen är det ju samtidigt självfallet så att 9 av 10 klarar sig istället för att 6 av 10 gör det.
Mm.
Eller 3 av 10. Jag menar, det är ju fantastiskt.
Mm.
Men jag tycker just den här prognosdiskussionen att det är så hemskt.
Det hjälpte inte dig.
Nej, det hjälpte inte mig. Och sen i början, du vet, när vi fick beskedet att hon hade leukemi.
Mm.
Då blev jag först om möjligt ännu mer paralyserad av skräck. För när vi var små, Då dog ju alla som fick leukemi.
Ja, ja.
Så, och jag hade inte riktigt uppdaterat mig. Jag har förvisso, du vet, pluggat medicin och så. Men just cancer var jag inte så insatt i. Så min första tanke var bara, nu dör
hon. Ja.
För att, men där har det ju verkligen gått ifrån att nästan alla omkommer till att nästan alla klarar sig. Men just att innan jag väl fick liksom veta hur forskningen hade gått framåt, så var det total skräck. Så för just leukemi, det har varit så här, vilken annan liksom sjukdom som helst, men bara inte det. Så. Som sagt var, nu om vi ändå pratar prognos, så är den är ju god, så är det ju. Det är bara att jag personligen hade svårt med hela det snacket. Det var väl att man ville bara höra att alla skulle klara sig liksom.
Du ringde ju och så sa du, var upprörd, men du sa någonting i stil med, hur fan tänker man när man säger så? Hade du velat åka på ett charterplan när det bara är 1 på 10 som dör, och i ett plan med liksom 300 pers, hade du velat åka på det? Nej. Och jag fattar
Nej.
För att jag förstår att prognosen är god för, liksom, med tanke på att det är en obotlig sjukdom.
Jo.
Men jag fattar ju vad du tänker. Men hör du vad du säger nu? Alla överlever inte. Hur kan det vara bra?
Nej. Och sen är det klart så, när man umgås på sjukhuset med mammor som, och pappor då, men föräldrar till barn som har då en ännu svårare form.
Oh.
Det är klart att de kanske liksom önskat att det vore leukemi istället för neuroblastom eller det. Så att jag menar, man blir ödmjuk i den diskussionen också. Och det vill jag verkligen liksom tillägga. Men allt prat om att ens vissa inte klarar sig, det gör så fruktansvärt ont. Och som när du frågade mig och sa om jag kan sova.
Oh.
Jag kan säga så här, jag kan sova nu, men varje natt eller varje dag, det går ju inte en dag att jag inte tänker på cancer. Det är ju, så är det ju. Men i början kunde det ju nästan vara liksom förlamande, och tanken kunde fastna.
Ja.
Det gör den inte längre.
Nej.
Den kommer och så går den. Jag brukar säga att istället för att det är förgrunden, så är det i bakgrunden.
Ja.
Det finns alltid, men den liksom, den bromsar inte allt annat.
Nej.
Men jag tänker fortfarande varje dag någon gång på cancer och liksom döden. Det gör jag.
Och det lever du med nu?
Men, liksom. Och så är det, att det blir på något sätt som att det är, och det är ju så här, det har gått bra för Noelle. Hon är frisk, vi säger ju så. Färdigbehandlad. Alla ljusaste liksom framtidsutsikter. Men när det en gång har drabbat en, när det hände som inte får hända, då har man inte den tilltron riktigt.
Nej.
Utan det finns ändå på något sätt lite,
att det kan
det finns i bak, alltså. Så. Det finns i bakgrunden, men det förgör mig inte. Liksom.
Nej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men hur, jag tänker på ni som föräldrar då, när ens barn får diagnosen cancer, hade ni, eller bestämde ni er på något sätt, så här ska vi
göra? Ja, ja. Ja, men ja. Det gjorde vi, ja. För först så var vi ju i det där mörkret och liksom kravla och i lite förnekelse och ilska. Ja. Jag var så fruktansvärt arg, för jag tycker liksom att hela livet, alltså universum, svek mig.
Ja, ja.
För jag har alltid tänkt så här att är man snäll och försöker man liksom göra gott, inte för att jag är någon sån här hel from härlig människa, men försöker vara
många andra.
Men man försöker vara snäll och en fin medmänniska. Liksom, gör man så kommer det gå väl.
Ja.
Och då när man liksom får den här totala käftsmällen, då tappar man liksom, jag hade kanske en lite naiv tilltro på liksom livet och världen och så. Men den försvann. Mm. Och jag var så arg på att jag liksom hade berövats den.
Ja,
för då var det så här, allt det som var jag, så som du har varit snäll och sagt lite, att ja, men du vet, lite glad och sprudlande och tycker saker är härligt. Det var som att allt det togs ifrån mig. Det var inte bara att mitt barn har fått liksom värsta sjukdomen, utan allt det som var jag, det försvann ju. Men det var i början i liksom cancergyttjan där. Och sen efter när vi märkte att hon ändå svarade på behandlingar och så, då gjorde vi ett statement och då sa vi att vi ska leva precis som vanligt.
Ja.
Och det går ju inte.
Nej.
Men vi ska göra liksom behandling för behandling, men vi ska fortsätta och liksom i möjligast mån då bejaka härligheter. För tyvärr så blir det så att det är ju farligt för de här barnen då att utsättas för, ja, men till viss del för mycket folk, för att de är så infektionskänsliga. Så en del barn blir ganska isolerade. Vi vågade, vilket jag är så himla glad för, ta den risken att hon skulle åka på något för att fortsätta leva. För vi tänkte att blir det för mycket, bara vara sjukhus, bara vara hemma, då går hon ju under liksom psykiskt och socialt istället. Så vi har inte varit rädda liksom för det, utan vi har gått på bio och varit på liksom köpcenter och haft fester, gått på fester. Sen är det självklart att vi har frågat folk liksom,
ja,
är vi friska?
Ja,
självklart, det går ju en linje, man får inte vara liksom dum. men vi har gjort egentligen allt som vi brukar göra. Sen är det sådär att jo, men det går ju lätt att sitta här och vara check för att hon ändå har varit under omständigheterna okej. Är man inneliggande på sjukhus nästan hela tiden? Ja, det är inte så lätt. Men då tänker jag, för även när vi var på sjukhuset så, ja men vi, ja men till exempel på en nyårsafton, ja men då hade vi nyårsklänning. Vi hade flera ombyten. Vi hade serpentiner, vi hade bubbel, vi hade hummer. Vi hade, nej men att man, sen kan man, det blir liksom, det blir så märkligt, för att där har vi fest. Men hela stämningen är ju allt annat än fest.
Ja.
Och jag vet att det i rummet bredvid, då låg det en liten flicka som var fruktansvärt sjuk. Om hon ens skulle klara sig. Och då är vi i rummet bredvid och festar. Alltså, det blev ju helt sjukt egentligen. Men samtidigt,
tror inte det är det som
för våra lilla bubbla. Jo, men det var det som har räddat oss. Eller då när, ja, men när Åsa kom, när det var liksom högdosbehandlingar. Då har man lite fika och så sitter man och liksom pratar. Och Noelle, hon var väldigt, alla vill ju veta när de kommer, hur går det nu, vilka behandlingar. Men Noel, liksom, och ni vet när man håller för ögonen och öronen på en gång, hon vill inte prata cancer.
Nej.
Så det respekterar ju vi ju självklart. Så vi pratar inte något om sjukdom. Nej. Vi pratar om vad som har hänt och vad hon ville prata om. Och, så att jag menar att även om ibland känner jag att det är lätt för mig att säga de här då, jag brukar säga fånga stunder av lycka.
Mm.
Det är ju lätt när mitt barn ändå fått vara hemma förhållandevis mycket. Men även om man är på sjukhuset så tycker jag att vi försökte fånga dem även där.
Ja.
Om det så är i den där liksom bubblet vi tog med eller i en liten ny pysselgrej.
Ja,
så jag kan tycka att det har räddat oss.
Precis.
Det har det. Sen samtidigt, det är klart att om ni tänker er ett normalt stressigt liv med liksom, man vill få till aktiviteterna och man vill ha festerna och man vill ha liksom det och det och det. Mm. Och försöka leva det som vi har försökt göra.
Mm.
Och lägga på liksom hela cancersvulstermonstret. Ni vet, dimman över hela familjen. Ibland, helt ärligt, så är man bara så här, nej, men vi vill bara stänga in oss och typ gråta och skrika. Då måste man göra det med. Men grundgrejen har varit att vi liksom har försökt att hålla igång. Ja.
Men när har det varit som allra tuffast då, tycker du, under de här 2,5 åren?
Några saker. Det var, hon blev ju sjuk då i oktober. Och första perioden fram till jul där, då var det ju väldigt jobbigt. Det var den första intensiva perioden med liksom medicinering och så.
Mm.
Och då slutade hon äta.
Ja.
Och det, ja, men det var fruktansvärt. Mm. För ni vet det där. Men man har en stress att ens barn. Mm. Till och med när de alltid äter så är man sådär. Oj, nu åt han lite dåligt idag. Ja. Eller liksom, ät nu den här smörgåsen. Det är en grej. Barnen måste äta.
Mm.
Och har de varit magsjuka några veckor så tycker man de blir tunna.
Så smal.
Ja, men ni vet.
Mm.
Och den här lilla gumman. Hallå, Naldis. Titta. Ja, nej, men hon slutade äta. Och det är klart, då försvann den lilla kraften som fanns.
Mm.
Och hon blev väldigt, väldigt smal.
Mm.
Och då minns jag ett tillfälle när hon låg i sjukhussängen. Det var innan vi hade börjat med sondnäring. Och verkligen var... Ja, men du vet, som att jag inte visste om hon skulle klara sig.
Nej.
Och jag menar, det hon behövde där. Hon behövde få näring.
Mm.
Så det var egentligen inte så dramatiskt som det låter.
Nej.
Men för mig... När hon var så dålig, ni vet, hon hade tappat sitt hår, hon var jätteblek och hon dessutom inte nästan kunde röra sig för att hon var så orkeslös.
Mm.
Då, nej, men då, det var fruktansvärt.
Fruktansvärt.
Och sen var det ganska svårt att få igång det här med sondnäringen.
Mm.
Att vi fick koppla den till en dropppump och ni vet att hon via sonden fick ner den här vällingliknande grejen. Att gå ifrån att ha, ni vet, en pigg 4-åring som älskar att äta allt till att hon ligger och äter inget för egen maskin utan bara får det här droppet liksom. Nej, det var hemskt. Och sen så har det varit hemskt när de få gångerna som hon själv, för hon har ju varit så solig hela tiden. Men när hon själv har varit, ni vet, uppgiven och ledsen.
Ah.
För även om jag säger att det har nästan inte funnits så många sådana stunder så har hon ju funnits.
Ah. Vad har hon sagt då?
Ja, men då kan det ha varit hon. I början drack hon ju välling. Och då fick hon inte dricka vällingen. Det var ju innan då det här med sondnäringen.
Ah.
Då skulle hon bli sövd mängder med gånger. För då var det provtagningar och det var, ni vet, CVK, operationen och det. Och när man ska sövas så får man ju inte dricka på morgonen då. Då fick hon inte sin välling. Och då kunde hon liksom vara så hysteriskt ledsen över detta.
Mm.
Och det kan låta så här också. Av allt hemskt hon har varit med om. En välling. Jo, men det var hennes trygghet.
Ja,
och hennes
ja.
Morgonrutin. Och då blev det liksom så tydligt att allt bara är så jävla fel.
Mm. Ja, och
men
hon,
vet,
får inte bestämma någonting.
Hon får inte ens få en frukost för att hon ska till sjukhuset. Och så ska de söva henne och spruta liksom gift i ryggen. Alltså, då blir man ledsen.
Ja.
Men utöver vällingen och korta sekvenserna hon typ, ja, men de har stuckit henne och sånt.
Mm.
Så, eller hon har varit ledsen på nätterna när vi har liksom mätt urinen. Och då, när hon är uppgiven, då blir man.
Ja.
Och så ska jag också nämna när Estelle, då, stora syster.
Ja.
Vi pratar lite om henne sen. Men när hon har varit ledsen.
Ja.
Det är nästan det värsta, för då är det så här... att liksom, man är så inne på liksom sjukdomen och Noel och liksom så, men man har sånt konstant dåligt samvete för den andra som helt ofrånkomligt blir lite åsidosatt. Mm. Trots att man vill inget annat än att se henne, men de facto är jag på sjukhuset, så är jag. Så man har ständigt dåligt samvete.
Men har det varit så att du har varit på sjukhuset mest och så har Micke varit hemma?
Ja, eller? Micke har fortsatt att jobba. Mm. Så han har jobbat under hela och jag har varit med Noel under hela perioden. Mm. Och det har liksom varit på gott och ont ju, för att det har blivit ganska uppdelade liv. Mm. Det har blivit mycket Micke och Estelle och mycket jag och Noel. Och det har ju varit liksom en sån ständig bara klump i magen för mig. Mm. Estelle. Och hon var också, det ska vi säga, innan Noelle blev sjuk. Ja. Så det var nästan lite så här, Estelle och jag mot världen. Ja. Men hon har varit supertajta. Ja. Estelle har väldigt mycket integritet och liksom hon är alldeles fantastisk, men hon, hon tänker mycket, hon filosoferar, hon är väldigt kreativ. Och det har liksom varit så här, ja, men mycket så har liksom också kretsat kring att det allt ska fungera och vara bra. Och så sen helt plötsligt så ställs allt på ända.
Ja,
liksom.
Ja, hur var hennes reaktion om man går till henne?
Och först var det väldigt det gick väldigt bra. Alltså hon tog det väldigt lugnt och så. Så första halvåret så tänkte vi att oj, och vad bra det har gått med Estelle.
För då var hon
hon hade precis börjat i ettan.
Ah, okej, okay, 7 år.
Ja, precis. Ah. Det är 3,5 år mellan dem. Så hon hade precis börjat ettan. Och nu när jag tänker tillbaka, nu ska ju Noelle börja ettan.
Ah.
Hon var så liten Estelle. Ja. Hon blev liksom helt övergiven. Mm. Det blev hon aldrig. Nej. Men ni vet ändå liksom så. Hon var ju bara en liten plutta.
Ja.
Och fick liksom ha alla tankar. Och nej, hemskt. Men, först gick det ju då under liksom, såg det ut som att det gick väldigt bra, men det var väl något som bubblade inombords såklart. Så att när det hade gått ett halvår ungefär så fick Estelle, hon fick väldigt ont i magen, hon ville inte gå i skolan, hon ville inte gå på gympan. Ja, men allt det som hon har velat ville hon inte.
Nej.
Så det var ju ett tecken på. Hon fick också panikångest i perioder.
Oj.
Nu ska jag inte prata jättemycket om Estelle. För som jag sa, mycket integritet. Så jag tror inte att hon vill det. Men själva grejen är att hon har varit, det vill jag säga. Och Stelsan, om du lyssnar, för det kommer du göra. Jag känner dig,
kommer
din lilla.
Oh,
hon älskar er två.
Jajamän. Gör hon. Ja. Jag tänkte på det nu när du ändå skrattade så passade det ändå. När du sa så här, integritet, hon vill nog inte det. Så tänkte jag på Marcus.
Han är van.
Han
var samtyckt.
Söt. Nej, men istället, jag vill passa på att säga det. Det kan alla få höra. Sicken klippa.
Mm.
Alltså sån stora syster och en sån tjej. Men visst, jag älskar dig så mycket. Börjar jag gråta någon gång så är det nu. Men istället, åh herregud. Ja, istället, det var jättejobbigt för henne. Men det har gått bättre. Och nu känns det som att att det går bättre och bättre.
Ja,
det gör det. Ja. Nu får vi avsluta ställkapitlet. Även om just syskon tycker jag. Och det vill jag också säga. Jag ska ge liksom något tips. Men just det här med syskonen. I och med att det helt ofrånkomligt blir att de får liksom, de kommer lite i skymundan. Så just om man kan se dem och hitta på saker med dem och så är det helt fantastiskt. Där måste jag nämna Merino, en gemensam kompis till mig och Åsa.
Ja.
Hon, jag vet inte hur många gånger hon har varit på Liseberg med istället.
Nej.
Jo, men det är helt fantastiskt. För det är så här, och nu blandar hon inte ens in mig, för hon vet att innan var det ju massor med annat och nu är det en del med liksom jobbet och livet.
Ja.
Och, så nu ringer hon istället. Hej, hej. Ska du med till Liseberg? Hej, vill du sova över? Så att, nej men så just engagemang kring syskonet.
Mm.
För det är i mammahjärtat något som gör allra ondast.
Det är
att man känner sig otillräcklig. Mm. Det är det.
Det kan jag förstå. Ja.
Och är det något du är så är det att du liksom...
Du inte är otillräcklig.
Du maxar ju på alla plan.
Ja, fining. Nej men tack, men det är väl just det, just den där hur mycket man, jag menar jag har varit väldigt medveten hela tiden om såklart varenda sekund tänkt på istället, medveten om problematiken och att jag menar det, en del säger så här som något käckt råd, glöm inte bort Estelle. Ja, tack. Ja, men tack, för hur någonsin skulle jag kunna. Nej, precis. Alltså jag tänker på henne varenda sekund när hon är med och när hon inte är med. Mm. Men faktum kvarstår ju fortfarande att jag och Noelle till exempel har varit på sjukhuset och hon har varit hemma.
Ja.
Så att liksom fysiskt separerade,
ja.
Och man är ändå, man är det inte i hjärtat, men man blir ju ändå som, precis, får ett avstånd,
ja,
liksom.
Jag vill fråga också, just när du säger såhär, när man inte hade tid för henne eller så, då fattar man ju att man sätter ju sig själv i sista rummet. Ja. Har du hunnit, nu har det bara gått en månad. När tror du att du kommer, jag menar inte hinna med dig själv, jag ska gå till frissan och fixa naglarna, utan jag tänker att du har nästan under 2,5 års tid vant dig vid att alltså bryr sig själv med saker som inte är livsviktiga, de försvinner bara. Kommer de få komma tillbaka liksom?
Nej, men så, som jag sa, jag vet inte om du hörde, för du och Naldis kanske var på liten tripp, men just det där med att vi har försökt, du vet, leva på så socialt som möjligt. Så jag tycker ändå, jag har försökt någon gång så där komma iväg till frissan, någon gång få träffa er, någon gång få, så jag tycker att jag liksom har fått små, även ego-boostar, men det vardagliga, det där med att jag måste prioritera mig själv och min träning, det har ju inte funnits.
Liksom. Jag menar inte just Beckis, bara du, när hinner du fixa naglarna och håret. Nej. Jag menar just som du säger, träffa väninnor, inte som behövs träffas, utan för att du känner för det.
Och bara till exempel få komma hit för att man har, till exempel åka till Åsa bara för att man har en liten stund över. Det har ju inte funnits. Nej. Men det hoppas jag ju kommer. Mm. Men det har ju varit så här, har det ju varit ärligt. Prio 1 och Noelle. Prio 2, utan att egentligen sätta dem prio 1 och 2. Mm. Men det blir ju så då istället, självklart. Ja. Och sen så får nästan komma, hålla, ni vet, vardagen igång. Med hämta, lämna, tvätta, städa. Städning är totalt jävla oviktigt för mig. Mm. Det är så. Mm. Men man måste ju ändå ha någonting att äta på. Och något att ta på sig. Ja. Liksom någon grundnivå. Mm. Och sen hålla liksom de där aktiviteterna som Estelle går på. Och Noelle kanske kan komma iväg på. Mm. Och så sen liksom familj och vänner. Och sen får man själv.
Ja, för jag tänkte fråga det här med relationen, tänker jag. Hur den påverkas. Det bara,
vi kan väl bara lägga till att jag gnäller ju en hel del här på, och inte, nu menar jag inte gnäller på Markus, men jag menar jag berättar för Annika så, nu är problem med det här, nu sa jag där, nu kanske jag inte var helt bra när jag gjorde så här, och du vet så här. Så, och det är ju i en relation där vi inte har liksom ett liksom liv och död
perspektiv
som har drabbat oss.
Ja, precis. Nej, men så här,
hur det påverkas,
jag ska berätta hur det påverkas. Herregud. Så här är det, för det första då så måste vi gå igenom detta, att jag har många gånger räddats utav att jag är öppen med det här. Mm. Jag sitter ju här och pratar om det, jag har ju skrivit om det mycket på min Instagram och så. Jag kan ha haft så mycket frustration inom mig, och så har jag fått skrivit ett inlägg på kvällen, och så är det som att...
känns lite bättre.
Ja, men det mildras lite. Ja. Mm. Jag får liksom, och det har varit så här dubbla syften, att dels har jag behövt skriva av mig. Och sen i början så visste jag ju att familj och vänner och så vill ju veta vad som händer. Mm. Och istället för att säga allt en miljon gånger så skriver jag det. Mm. Så vet alla allt och jag får det ur mig. Mm. Och sen så har jag ju också förstått att det är många som liksom i liknande situationer kan finna igenkänning och tröst och så. Så jag har känt att jag får en ventil där. Micke då är liksom oerhört privat och har jättestor integritet. Mm. Jag menar, jag är både personlig och privat och har nästan inga gränser alls. Och han har totalt gränslösa.
Ni kan gissa vad som vill passa
sig. Ja, precis.
Och han har ju verkligen integritet och pratar inte egentligen med någon.
Nej. Okay.
Så då kan ni förstå här, det här måste vi säga, han sa en väldigt klok grej, och sen sa Åsa och jag en ganska rolig kommentar efteråt. Nej, men det här, det vet Micke med, men han sa så här: en del, Rebecka, du måste förstå, för ibland så blir jag så här, hur kan du inte säga något? Hur kan du inte liksom bearbeta, älta? Jag sitter och liksom hela min kropp skriker av frustration, och han är helt lugn, sitter i soffan.
Ja.
Jag undrar liksom, jag vill skaka i honom och liksom, vad för sig går? Mm. Och då säger han så här, att en del behöver prata för att landa.
Mm.
Hej, jag räcker upp handen.
Ja.
En del behöver landa för att prata. Och det var ju väldigt fint. Mm. Men då så skrattade jag Åsa när vi pratade om det, för då sa man så här, man kan ju undra hur jävla lång den landningsbanan är liksom. Nu har det gått 2,5 år och vi har fortfarande inte pratat. Jo, men så här, vi har pratat massor med gånger självklart, ja. Men just det här behovet utav att liksom gå igenom detaljer, scenarier på sjukhus. Han har liksom inte haft det. Nej. Han vill mer veta, till exempel när vi kom hem, så har det gått bra. Självklart, jag menar, det är ju hans älskade dotter. Liksom, han vill ju, han såklart bryr sig lika mycket, men han är mer så där, är det okej? Mår hon bra? Mår du bra? Men liksom inte älta och gå igenom. Och jag kan ju liksom, ja men du vet, både ha mardrömmar om vissa saker och vilja diskutera sånt som inte ens har hänt. Det är ju inte han intresserad av överhuvudtaget. Han är ju oerhört liksom, ja men realist. Nu har vi det här. Varför prata om det som kanske kan hända? För det kanske inte ens händer. Nej. Medan jag är att jag måste få prata om det. För då kan jag släppa det lite. Alltså, Så att det här har inte varit helt lätt. Nej. Så är det ju. Och sen får man inte glömma att jag menar, jag kommer från till exempel en högdosbehandling där man varit instängd på ett sjukhus. Det enda jag vill när jag kommer hem är liksom lägga mig i min säng. Bara liksom landa med familjen lite så. Han, nu kommer ni äntligen. Ska vi umgås? Ska vi liksom titta på film? Eller ska vi mysa? Eller... Och ni vet, jag är bara helt som en sån utvriden trasa.
Och där kan man ju förstå båda sidorna på ett sätt. Liksom, att man vill olika saker liksom.
Så ganska ofta har vi hamnat i ofas. Men jag tycker ändå, ibland så när vi har de bättre stunderna, då säger vi att det är ju ändå grymt. Vi är här, vi har varit med om den största av prövningar. Precis. Och vi står ju ändå starka. Men det har inte varit lätt.
Nej.
Och det är inte lätt. Det är inte det. Och det är så mycket som kommer nu när det liksom är över. Det är inte över. Nej. För det är först nu som vi andas ut.
Ja, men precis.
Det är liksom som att Mikko och jag är nästan tröttast nu.
Ja. Och det kan man ändå förstå. Är det ofta så när man, nu kan inte göra detta. Men när man utsätts för något trauma av något slag, vilket man ändå måste säga att detta är absolut. Är det inte så först när risken är över eller så, som bara, kroppen kan gå in i någon krisreaktion eller man själv kan bli sjuk eller
något sånt. Men det är ju som i början när jag sa att man till och med inte ens sover.
Nej.
Det klarar man när man har så mycket adrenalin. Och under resten av behandlingen, även om vi inte har kunnat jobba med det påslaget hela tiden, så har vi ändå alltid haft lite påslag. För att man är så här, som jag sa, man fångar stunder av lycka och man är på behandlingar och man försöker leka vardagsliv samtidigt. Så man är alltid igång. Men nu, hon är ju frisk och vi bara... Och det kanske är första gången som man vågar släppa lite. Jag är så arg just nu och är på så dåligt humör och jag har så dålig ork. Alltså, jag tycker nästan jag är sämst i skick. Och han är också jättetrött. Och vi bråkar massor nu. Jag berättade om en incident för Åsa bara häromdagen. När det liksom var stopp i handfatet. Och jag hade rensat det. Men sen inte fått ihop delarna rätt.
Nej.
Och han menar, hur fan kan du skruva isär något när du inte ens ska sätta ihop det? Och det är så här, då kan man ju tycka, ni bråkar med ett handfat när ni är canceröverlevare. Liksom.
Ja,
men det är på något sätt som... Det är så mycket nu, minsta lilla motstånd, så blir man arg och trött.
Herregud, men jag tänker att ni ändå har gått och varit trötta i 2,5 år. Då.
Så det är inte så konstigt, tänker jag. Och vi är lite taskiga mot varandra, för vi tänker nog lite att nu ska vi ju vara...
Nu ska vi vara glada.
Ja, och det tänker nog, det är nog liksom att många tänker ungefär att, men nu är det över. Ja, alltså behandlingen... är över. Vi ger inte henne medicin, vilket är fantastiskt. Men egentligen har ju liksom det nya att våga liksom lita på livet och på att hon ska vara frisk och det har ju precis börjat.
Men är man frisk förklarar på riktigt efter 5 år? Är det eller 3 år? Men alltså eller när liksom...
Nej, men så här, tyvärr är det ju sådär snuskigt, inte snuskigt, det var ju helt fel ord, men fruktansvärt hemskt med just liksom cancer sjukdomen att man säger inte frisk utan man säger färdigbehandlad. Vi har sagt att det är bara för deppigt, så vi säger frisk och vi säger frisk redan nu. Men det som kommer vara är att hon nu går hon under kontroll varje månad. Mm. Faktiskt, det vet jag inte om jag har berättat. Men så var det så bra när vi var där för någon vecka sedan. Mm. Att de sa att vi inte behöver komma förrän i augusti. Wow! Så vi ska vara 2 månader.
Oj, ja. Vad ska ni resa? Ja,
vi var, men egentligen så är det varje månad tills, men hennes värden har stabiliserats. Mm. För kroppen har ju varit under sån påverkan nu och så mycket mediciner.
Precis.
Sen kollar man var tredje månad under ett år. Mm. Sen kollar man halvårsvis och sen kollar man årsvis, och jag tror man håller på så där i 5 år. Jag vet inte exakt.
Nej, jag har en vän som hade bröstcancer.
Där är det väl 5 år?
Ja, men jag precis. För att liksom hon har blivit färdigbehandlad. Men just det här med när man då kan säga,
när man säger frisk,
förklarad kanske liksom. Det är ju samma sak jag tänkte på Pamela Andersson, Toppelsa-redaktören. Hon blivit friskförklarad, men jag vet inte riktigt hur det...
Hur lång tid? Tidsperspektivet. Nej, och som sagt var sjukhuspersonal, och de pratar gärna om färdigbehandlad. Men det är också sådär, du vet, det med återfall. Där är jag lite så som vi pratade om innan, med vill inte se, vill inte höra, vill inte tänka. För att det känns ju bara som... Men man har varit liksom i helvetet och vänt, och att det skulle kunna hända en gång till, det är liksom bara för jobbigt att ens ta in. Så vi har nog ganska mycket, jag vet ju exakt liksom vad det är för risker och sånt, för det har jag ju tagit reda på. Det vill ju till exempel Micke inte ens höra.
Prognosen,
precis, det vet jag. Men grejen är att jag säger inte ens det, just att gå in i de tankarna där. Men då tror jag att jag själv kommer dö. Så hemskt är det. Och det så återigen, nu har jag träffat föräldrar som har varit med om detta. Och jag vet att de kämpar för att de har inget annat val.
Nej.
Men det känns som att det är, hur kan man överleva? Liksom?
Men så känner ju många med
inför er. Själv,
tänker med det som ni har varit med om också.
Och där är ju svaret,
överlever man liksom?
Det som jag sa nu. Man gör det för man har inget annat val.
Nej,
vet ni, det är så här, jag får ofta höra det, hur kan man vara så stark, eller hur orkar man? Man har inget annat val. Sen är det fortfarande ett val man får ta, om man liksom ska isolera sig, man kanske blir väldigt liksom nedstämd, och det kanske inte ens är ett val, för att blir det så, så blir det så. Men om man har pyttelite kraft och försöka göra de där, du vet, fånga lite stunder av glädje och så hjälper det ju. Men egentligen så är det inte att jag har varit så himla stark, tror jag, utan det är nog för att jag inte har haft något val. För det är ju så att om jag sitter och deppar ihop, då hade Noel gjort det. Om jag är så här, hej du, vi ska till sjukhuset, jo men det kommer gå bra, du vet, vi tar med den och sen kommer de, och då blir hon så här, jaha, det kanske blir lite kul. Men om jag hade sagt så här, jag vill inte.
Men i och för sig, att kunna göra så, det tycker jag är starkt. Verkligen. Att man ändå, för barnens skull också liksom.
Men nu när jag berättade det här är faktiskt nästan det gulligaste. Det var inför en högdosbehandling där jag bara var så trött. Det är då när man är på sjukhus länge. Kanske en vecka så. Och jag ville verkligen inte. Och jag kunde inte klistra på smilet liksom. Så jag vet att tårarna rann. Och så sa lilla Noelle då, men mamma, varför gråter du? Och då så sa, men Noelle, jag orkar inte åka till sjukhuset. Så klappade hon på mig, så sa hon, men du, det är ju bara max en vecka. Och mamma så här, du vet, man går sunken. Typ så här, det kommer gå bra, mamma.
Mamma. Hon tröstar
mig. Min lilla 4- eller 5-årig tröstar mig liksom. Det säger mycket om vad hon är för någon liten. Det är ju bara max en vecka. Det är en vecka med liksom vara uppe hela nätterna och kissa och jobbig medicin och sövning och galenskap. Och hon bara, det bara en vecka.
Men alltså, man kan ju tänka på det här, när Ebbe ska ta en spruta, då han får ju, inte ångest, det är starkt ord, men han går ju oroa sig lätt 1 eller 2 veckor innan. Och på själva dagen så har nästan jag lite ont i magen, för jag vet
att han tycker det är jobbigt.
Och sticket går ju fort, men han tycks jobbigt innan liksom, och så. Och då, när man liksom tar de sekunderna i relation till, det är ju bara en vecka. Ja. Av stick, av grejer, av väckas, av kissa, av skit liksom. Ja.
Nej.
Herregud, det går inte att ta in. Mm.
Men vet ni, man får så konstiga grejer med tidsperspektiv.
Ja.
För ändå, behandlingen är ju 2,5 år. Och jag vet ju när det bara var ett halvår kvar.
Ja.
Det var ju sån här. Oj, 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 det är snart över.
Ja,
skulle man utifrån, du vet, när man är frisk och säga så här. Ja, men du Annika, alltså Kelvin, nu kommer han vara dålig ett halvår.
Ja.
Du, var det bara så ett halvår? Åh, herregud, ett halvår, vad ska det gå inte? Du vet. Och jag var bara så här, nu är det över. Ja. Nu är det snart. Nu är det snart över.
Jag tänkte på det här med andra människor. Alltså blev det så att andra, för jag kan tänka att jag själv hade reagerat så, inte typ vågat prata om sina problem, eller?
Nej, men det har vi pratat om.
Fan, liksom, ni har ju det värre.
Ja,
eller liksom,
ja.
Jag ska inte gnälla. Eller liksom.
Nej, men i tjejgänget, det tycker jag, det fick jag säga.
Ja, man fick säga så.
Jag fick uttryckligen säga, för att så här. Det var ju ofta också att man ville prata med tjejkompisarna för att man ville höra om deras liv och lite annat och lite så. Och då kom ofta så här, ja men alltså inte för att klaga. Men jag menar i relation till er. Men, och så kommer ju någonting då. Ja, men man får leva, liksom alla lever sitt liv. Sen det är klart att om någon säger så här, nu är det så himla jobbigt för mitt barn har varit magsjuk i 2 veckor.
Ja.
Då kanske inte jag är rätt kvinna.
Nej.
Som har varit hemma i 2 år.
Nej,
och bolla det med. Nej. Men att man säger att det är mycket. Vet, hon är magsjuk och jag känner att jag inte sovit. Och självklart. Jag vill ju veta hur liksom Åsa mår. Eller hur Malin mår. Eller vem det är. Mm. Men alltså. Nej, det är snarare bara skönt att höra alla andras. Sen kanske inte just att det är så synd om dem för att de har varit magsjuka i 2 veckor.
Nej.
Kanske inte det.
Nej.
Men det är det ingen som gör. Men du förstår. Vardagsrealism från dem runt omkring. Precis. Det är egentligen bara härligt.
Ja.
Men de blir försiktiga.
Ah,
för jag vet inte hur många. Det slutar med att jag fick säga att ni får säga. Och jag vill veta om problem.
Ja.
Eller vi säger så här, lite ibland om det är relationsgrejer.
Precis.
Det är ju det tjejer vi girlfriends pratar om. Så var det ingen som ville säga något.
Nej,
för ni måste
vara känner det helt utanför det
plötsligt. Mycket, mycket tyngre.
Och då blir man nästan såhär. Jag vet inte, jag kan bara tänka mig att Beckis bara, fast vet du vad? Jag har haft ett sånt jävla skitliv. Så att säger du din.
Ja, du kom igen.
Och ni hör det så mycket värre. Vad vet du? Hans eller durkslaget där det ska vara. Gör din det. Så jag menar. Så att när hon hade sagt det på gången, då fattade jag såhär. Men det är inte alltid bara kul att man hör av sig. Hur är det med Noelle? Nej, jag ska inte prata om mig.
Nej,
vad kul. Kanon, isolera mig totalt. Hur gick det med det där jobbet?
Ja.
Hur går det med det där?
Så man vill ju gärna vara. Och ibland kunde jag det är ju då först berätta om kanske något hemskt som hade hänt.
Mm.
Bara för att få ur med det.
Mm.
Och ibland är det vissa saker som man inte liksom skriver om liksom på Instagram. Utan så får man ju prata med sina nära. Och sen vill jag ändå säga snälla ge mig en liten update.
Vad händer?
Ja, för att som sagt vara att inte hamna utanför.
Nej. Och du fick ändå träna Tabata,
vad är det av dessa fånga? Det där är helt underbart. Det var en viktig ljusglimt.
Beckis, kan vi inte också
jag vet fortfarande inte vad det heter. Tabata. Nej. Tabata. Det är när man gör sådana här, ni vet, 1 miljoner squats. Och Mikael eller Annika kommer att vara med piskan på oss.
Det kommer ingen.
Och sen är det burpees och sen är det sit-ups.
Jag vet också bara, jag outade här när jag var i förra podden. När var det som Noelle väckte dig? Nalda, mamma pratar nu. När Noelle väckte dig på morgonen och hon drog en sko. Mamma, vad var det du sa?
Det är såna här grejer som hon har pratat om. Eller hur? Nej, men det är så här. Jag har sagt att jag gillar att maxa, va? Maxar jag så maxar jag. Och så är det fortfarande. Alltså jag lever väldigt mycket för stunden, Annika.
Det är härligt.
Och vi till exempel måste ha en hel utekväll. För då är det så här att får man feeling så får man feeling. Och då hade jag fått feeling. Och vart kanske ute till 6. Kommer hem. Jag vet fortfarande vad jag hade på mig. Jag hade den som du hade på din möhippa. En vit klänning med tyll.
Den är svindyra.
Nej, inte den. Utan detta var en liten klänning med tyllkjol. Och höga klackar. Och kommer hem vid 6-snåret. Och tycker bara att livet är en fest. Ställer mig typ med armarna rakt upp. Och sen bara låter mig själv falla rätt ner i sängen. Och Noelle och jag, vi delar säng för hon, jag behöver ha henne nära mig. Och somnar ju där. Och sen var det väl någon liten gullgumma som liksom klättrade lite på mig någon halvtimme senare vid sjusnåret. Och ni vet, jag visste inte vad jag var. Herre, jag fick liksom, herre. Och då, varför förklara att man ligger liksom i galastass med högklackat?
Jag har bara lekt lite.
Nej, så att så jobbar jag.
Ja, det är härligt.
Jag har ju med åren fått liksom inse att jag hade ju en blogg tidigare som hette det är roligare att säga ja än att säga nej.
Ja.
Ja, vet inte hur många gånger så här, eller hur, men när vi back in the days Ericsson, sa vi ju då, hänger du med ut? Nej, så du vet lite. Det är roligare att säga ja.
Jag säger nej.
Men jag har fått liksom lära mig att jag tycker fortfarande att det är roligare.
Ja.
Men att man ibland måste säga nej.
Ja, men jag, alltså, jag tänker nu också, du säger när du fick luftfeeling. Alltså jag är mer så här, hur orkar man? Alltså jag kan absolut få feeling, men jag vet inte om jag skulle orka vara vaken till klockan sex.
Men just det, just när du grej får feelingen så orkar du.
Ja, ja.
Sen energi har aldrig varit ett problem här, men det känner inte jag är problem för dig heller.
Nej, det är det inte. Jag tänkte på senast blev det ju klockan 4 då. Det var ju ganska länge ändå.
Nej, och det behöver inte vara just längden, men det är liksom också intensiteten tycker jag är härlig med. Då kanske du ger liksom hjärnet en liten kortare stund. Och det är också att man maxar.
Ja,
kan
det,
man se det.
Ja, det är okej också. Men det är roligt när vi går ifrån
Börjar bli lite ont i fötterna.
Till att jag, då toppar jag ofta.
Och då går det ungefär under en och en halv timme som, då går de här till jag är lite nöjd här. Till att, Rebecka, nu går vi hem.
Det är hur många gånger de har lämnat mig när jag tänker efter.
Ofta hittar vi någon och liksom lämpa över på. Men det är ofta någon yngre, typ Lillmålsan, 10 år yngre eller något sådär. Ja, men vad kul, häng du med dem?
Ja, det blir bra. Har du gjort någon sån här mot Becky sån här att du var smitit utan att säga något?
Inte från Becky Bus.
Nej.
Men hon är aldrig en sån, utan hon säger, Eriksson, ska jag fixa en drink till dig?
Så kan jag få liksom över henne on the wise en halvtimme till.
Sen
Becky känner ju om typ, vad är problemet? Är det fötterna? Då kan jag fixa skorna. Är det orken? Du kan fixa en drink. Är det plats på baren? Du kan fixa. Men om hon märker så här, det är något annat. Nej, okej, vi ses. Då är det ingen liksom.
Nej, då är det ingen idé där. Nej.
Jag kan bara som en liten passus, det är väl parentes va?
Ja.
Säga att vi var ju i Madrid en gång, körde stenhopp.
Nej, jag vet vad
men,
du ska säga.
Ja, men jag var gravid med Nelsan. Så det är ingenting. Stor kvinna.
Alltså, nej, jag menar bara.
Förlåt!
Stor kvinna.
Jag menar bara, det var inte det att hon var liksom i vecka 12.
Nej, utan var Nelsan skulle komma i september och detta var under sommaren. Så att jag var ändå så gravid liksom. Men nej, jag gillar livet. Jag älskar dem jag var med. Nej. Det var ju Merino Stål och Eriksson Berggren. Fick ju mycket feeling där.
Ja, det förstår jag. Tycker även utan bubbel.
Ja, jag kan hitta feeling på det mesta. Och var ute och, men de blev ju trötta där vid 3. Så då fick jag ju erbjuda mina hög... Nej, jag hade bekväma skor då.
För att du var gravid. Just jag hade klackar, skulle gå Madrid runt. I klackar dygnet runt.
Smart.
Nej, då erbjuder den gravida kvinnan mig att få låna hennes platta skor. Och vet du vad den här fräcka jävla paddan säger?
Nej.
Ja, tack. Så den gravida traskar runt i mina klackar. Och jag går
det är ju härligt.
Den går till historien.
Ja, den är underbar. Nej, det var bara underbart. Då fick jag känna mig lite snygg där i klackarna. Det gick jättebra. Men jag tänker så här, någon gång så kanske vi ska ta en sån också livsbejakande podd vi tre. Alltså nu bjöd jag in mig själv.
Ja, det hade varit underbart. Det här är bara flyttet.
Jag kan samla massa roliga Beckis.
Ja, eller jag kan samla massa.
Så jag har ju ändå pratat om Beckis. Fast jag har i och för sig pratat om dina. Också,
och jag tror Annika att du har en hel del roliga grejer, anekdoter att hitta.
Ska vi gräva lite?
Ja, men, ja precis, för Åsa blir, hon ska alltid säga att jag är en slampa.
Ja, det. Nej. Det kan jag tro också.
Hon var inne på det. Hon var inne på det till och med när vi hade eller möhippa i lördags.
Ja.
Alla gjorde kärda så kom hon in på ett slampa Annika
igen. Ja, jag försökte. Ja. Men alla såg helt oförstående.
Hon försöker nämligen få bort liksom
ifrån sig själv.
Ja,
jag är
så att åtminstone kan vara
Storslampan och lillslampan. Nej, nej, en ensam storslampa på tronen.
Ja, det måste vi definitivt göra, för jag tror att vi kan prata länge som helst. Men jag tänkte att vi skulle avsluta den här podden med lite, alltså lite glatt så här. Och då tänkte jag, hur firade ni livet? Ja.
Nej, det bestämde vi ganska så direkt. Att när då Noelle skulle bli frisk, så skulle vi åka till Paris.
Ja.
Så att vi har åkt till Paris. Ja. En helt galen resa som egentligen bara var åka dit, ge järnet på Disneyland i liksom 14 timmar, två dagar i sträck och sen flyga hem.
Då så tror jag att du är trött i för sig.
Men, så det är kanske inte en sån drömresa om man tänker liksom ur alla aspekter.
Nej, nej.
Men en enorm livsglädje och verkligen maxa
det hela. Det blev bra också. Eller
det, ja, men det blev fantastiskt. Ah, för barnen var det helt underbart. Och för, ni vet, glada barn, glada föräldrar. Men vi hade ju också ett jättestort tårtkalas.
Ja.
Ja, men det var kanske 120-130 människor. Det är bara vi som, där är det där med maxa.
Ja.
Vi har alltså ett relativt, men inte, men litet, ett vanligt radhus.
Ja.
Där det kanske om man har fest kan gå in 50. Ja. Men att satsa på en tredubbling. Men det var, vi hade alltså turen med oss. Det var fint väder. Det var ju nu i 14 april.
Ja.
Så vi hade tårta och kaffe och bubbel. Ja. Och så bara vi liksom kramades. Och vi hade fin musik. Fantastiska bröder som heter bröderna Andreas var där och sjung.
Ja.
Och så hände lite andra happenings och så. Och sen var det bara tårta, tårta, tårta.
Ja, det var härligt.
Och Noelle med alla små kompisar. Och jag tänkte just på det. Det kanske var liksom 50-60 barn. Men när hela den ligan var, då var de på en lekplats utanför så. Och man tittade dit. Och där var hon, du vet, ja, med inbakade flätor med blommor. Någon prinsessklänning. Och bara liksom helt lycklig med alla små kompisar.
Gud vad fint.
Magiskt.
Det här, det är nästan som en liten saga, känns det som.
Ja, det, alltså, men det var fint.
Lyckligt avslut. Det var ett fint avslut. Slut,
nej, men det var ett fint avslut på en... en sån resa.
Ja.
Men tack snälla för att jag fick berätta.
Ja, det var fantastiskt att ha det här. Om man vill följa dig, vad gör man det då någonstans?
Då kan man kika in på min Instagram.
Ja.
Och jag heter ju Beckis. B-E-C-K-I-S.
Ja.
Beckis von Zeta.
Von Zeta, ja. Precis. Och vi, vad säger vi, Åsa?
Nej, men vi säger ju tack för att du kom och förgyllde våran dag.
Ja.
Och precis som vanligt, men så är det ju lite med dig. Du brukar säga att du letar stunder av lycka.
Liksom. Det här var ju en stund.
Ja.
Även när man kommer med sånt tungt ämne. Så det här är ju Beckis för mig. Alltså, hon kommer med sån energi och kan lyfta allting. Och även när du pratar tunga saker så blir det mer en påminnelse om att man behöver vara äkta. Och man behöver... våga säga så. Så vi är jätteglada att du kom, och jag är helt säker på att våra lyssnare är jättetacksamma att du ville dela med dig.
Verkligen.
Ja, men tack snälla.
Puss.
Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i sanningspodden. Vill du höra vad mitt hjärta säger? Sanningen om oss kvinnor, tjejer. Lyfta våra röster för dig. Jag kan vara din syster, tjejen. Luta dig tillbaka, lyssna på det än man rakar sig. Sanningspodden i sanningspodden. I sanningspodden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.